Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Så, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. William Eriksson och Stefan Wahlberg i studion som vanligt, men idag är det ingen vanlig podd utan det är lite av ett specialavsnitt och därför har vi bjudit in dig hela vägen från ditt skrivbord, Sara Johansson, vår kollega. Varmt välkommen.
Tackar, tackar.
Då kanske ni undrar, ni som lyssnar, varför är Sara här just idag? Jo, hon är här för att vi ska göra en liten djupdykning i det här så kallade Lundin-målet. För det är ju så att Sara, du är ju en av de som har skrivit mest om det här målet i Sverige, tror du inte det?
Jo, det tror jag. Jag har nog skrivit flest artiklar, det tror jag. Bara under det här året har det blivit en hel del inför förhandlingen.
Du började ju här hos oss någon gång, om det var slutet av 2019 eller början av 2020, det var där runt pandemin kom, och redan då så skrev du ju ganska mycket om det här Lundinmålet. Det kunde ju för oss som inte var så insatta då kännas ganska abstrakt. Sen dess har det ju varit hundratals artiklar mellan i olika små miniprocesser, kan man väl säga, nästan mellan åklagarna och försvaret och målsägandebiträdena och rätten och allt möjligt vad det har varit. Nu har ju det här blossat upp, mediebevakningen kring Lundinmålet sen huvudförhandlingen drog igång. Men om du ska ge den som lyssnar lite bakgrund, liksom, när startade själva Lundin-processen inom rättsväsendet, så att säga? När började du skriva om det här? När började du följa om?
Oj, när jag började skriva om det var väl strax innan jag började här 2020. Men det hade ju pågått då betydligt längre förundersökningen då. Då hade det ju pågått sedan 2010, inledde åklagaren en förundersökning. Och det var ju efter en rapport som kom 2000, ja, när var det? Det var väl kanske 2009, så kom det en rapport från ECOS, European Coalition on Oil in Sudan, heter det. Och det var då svenska åklagare reagerade på den här rapporten och startade en förundersökning.
Om man säger så här då, det här har ju diskuterats i olika medier. Jag såg till och med att det här ganska roliga nyhetsprogrammet Svenska Nyheter med Messiah Hallberg som går på fredagar hade ett ganska långt hok om vad handlar den här Lundin-rättegången om egentligen. Men om du ska ge våra lyssnare då kärnan i den här processen, du som ändå var där under första huvudförhandlingsdagen och som sagt har följt det här målet i flera år, vad är det som är knäckfrågan om man bara ska ge den som lyssnar ett enkelt svar på den komplicerade frågan?
Ja, Ian Lundin var ordförande då mellan 99 och 2003 och Alexander Schneider var ansvarig för prospekteringsverksamheten i Sudan där Lundinbolaget skulle utvinna olja. Och åklagaren menar att de här två ska ha främjat den sudanesiska regeringens folkrättsbrott som pågick i det här området enligt åklagaren då. Och därför så ska de dömas för medhjälp till folkrättsbrott, tycker åklagaren.
Egentligen inte så komplicerat.
Nej.
Men exakt. Det är den bästa frågan där. Och då bollar jag över till dig här, Stefan, som också gärna får vara med i det här samtalet. Men alltså, hur kan ett mål bli så här stort när det egentligen är en så enkel fråga som Sara beskriver? Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, man kan ju fokusera säga att det är många som ställer sig den frågan, och man kan faktiskt i den här djupt tragiska situationen som man faktiskt pratar om utifrån Sudan också säga att det finns visst fog för att skratta till på den frågan, därför att jag tror aldrig vi har sett den här typen av rättegång någonsin i Sverige tidigare. 2,5 år ska huvudförhandlingen pågå, och den typen utav frågor som ska lösas här, tyckte jag Sara, du så här sammanfattade det väldigt, väldigt bra. Det är ju naturligtvis inte riktigt så enkelt, men till att börja med så måste ju åklagaren bevisa att det de facto har begåtts grovt folkrättsbrott i Sudan, det som idag är Sydsudan, vid den här gärningstidpunkten, alltså, eller rättare sagt mellan 1999 och 2003, va? Och det är, såvitt jag vet, det är aldrig prövat någonstans, och det är ju sig en komplicerad uppgift eftersom åtalet avser medhjälp till grovt folkrättsbrott, så måste man naturligtvis ha ett fullbordat brott i övrigt som man kan hänga upp den här osjälvständiga brottsformen då på. Och det måste han visa till att börja med. Därutöver ska han visa då att den här medhjälpen som försvaret själva hävdar bara syftar på någonting gott som de har gjort i landet. De hävdar ju till och med att de har bidragit till landets välstånd och så genom den här oljeutvinningen. Att den har så här varit så aktiv, det krävs ju uppsåt i de här sammanhangen också, så att man har uppsåtligen främjat det här grova folkrättsbrottet som då också, vilket också ska bevisas. Och det är inga lätta frågor, men 2,5 år, det är, jag vet inte, Sara, du som har varit med i ekobrottssammanhang tidigare och den här typen av ärenden som har rört just rätt mycket voluminösa rättegångar, huvudförhandlingar. Vad säger du om det? Har du någonsin sett någon huvudförhandling som har varit ens i närheten av 2,5 år, om jag uttrycker mig så då?
Nej, aldrig. Det här är ju, och om man, målsägande beträdarna väckte ju också en oro kring det här. De var ju bara 2 stycken från början och har över 30 målsägande i det här målet. Och de uttryckte ju oron att det finns ju faktiskt möjlighet eller risk att någon av oss blir sjuk. Vad händer då? Då måste man ju skjuta på det här ännu mer. Och de här målsägarna, de är ju inte purunga precis. En del är ju även sjuka och som sagt väldigt gamla. Så att det går inte att skjuta upp den här förhandlingen mycket mer.
Jag tänkte, Sara, innan vi går in mer på liksom vad som har hänt under alla de här åren, skulle du på något sätt kunna teckna någon bild av de här två, Ian Lundin och Alexander Schneider, av det du baserat på det du liksom har läst i olika handlingar? Det kan ju ibland kännas som att det är lätt att det blir så här mytomspunna figurer bara som aldrig uttalar sig i media om det här, och man ser dem bara på bilderna i dina artiklar och så där. Vad är det här för herrar egentligen?
Oj, bra fråga. De har ju inte uttalat sig heller, som du säger, i media. Ian Lundin uttalade sig nu. Media fick en minut, ganska precis en minut, innan han klev in i rättssalen, där han uttryckte att vi är oskyldiga, vi har inte gjort någonting. Det har alltid rått stridigheter i det här området, men vi har inte haft någonting med det här att göra. Så någon mer bild av dem har jag faktiskt inte haft eller fått. Jag har mer haft kontakt med försvaret och med åklagarna. Men jag vet ju att försvaret har ju pekat på att de har ju suttit i någon form av förundersökningsfängelse. Det här har ju pågått i 13 år, där de har varit misstänkta. Och det har ju såklart påverkat om det skulle väl ha gjort vem den hade varit, såklart.
Det är väl så att man kan säga att det är ostridigt mellan åklagaren och försvaret att det de facto har förevarit någon form av alltså, överenskommelse med den sudanesiska staten om beskydd för att överhuvudtaget kunna arbeta med den här kommersiella exploateringen i landet. Men inte att, att skyddet i sig då inte är konstigare än om att man har rätt att få skydd av även den svenska polisen, låt säga, eller statsmakterna om man bedriver verksamhet i Sverige. Så långt är det liksom ostridigt. Det som är konflikten här är ju huruvida de då uppsåtligen har medverkat till att begå hemskheter som den sudanesiska regimen faktiskt har begått. Va? Eller
försvaret menar ju att Ian Lundin och Alexander Schneider kände inte till vad som pågick. De visste så var det ett fredsavtal som hade skrivits under precis innan de kom in i landet. Det här, de hade ingen anledning att tro att någon skulle bryta mot det.
Ja, just det, men de hade ett beskydd från staten, så att säga, försäkringar om att de kunde verka i landet, om jag har förstått saken korrekt, men inte att det beskyddet skulle då bestå i den att typen av övergrepp
som
åklagarna gör gällande. Nej, precis.
Det är ju grova anklagelser det här, naturligtvis medhjälp till folkets brott. Under den här långa processen, vet de om det har varit andra misstankar på bordet eller har det så att säga alltid rört sig om frågan om medhjälp till grovt folkets brott eller folkets brott?
Ja, alltså de var ju även misstänkta för övergrepp i rättssak. Där målsäganden ska ha hotats för att inte uttala sig och så vidare. Men de här brottsmisstankarna lades ner. Det fanns inga bevis för det här.
Och då påstås alltså övergrepp rättssak, de påstås ha hotat på något sätt då i Sudan eller de här målsägarna?
Ja, så måste det ju vara. Det, någon form av liksom handlingar och sånt har jag ju inte tagit del av, för det ledde ju aldrig till åtal här. Men ja.
Okej. Under den här evighetslånga förundersökningen då, om du ska plocka ut några så att säga, milstolpar eller viktiga punkter som kan vara värda att nämna och bra att ha med sig, vad är det du har bevakat?
Ja, herregud, det har varit jättemycket. Det har varit mycket skriftväxling i tingsrätten, och det har varit en hel del beslut också. Alexander Schneider försökte ju stoppa åtalet mot honom. Han gick ändå upp till HD med det här. Menade att han att svensk domstol saknade behörighet att pröva det här brottet mot honom då. Eller att han ska ha begått något brott då han är medborgare i Schweiz, han bor i Genève, och huvudbrotten har begåtts i Sudan och han har inte vistats ens i Sverige. Och innan dess så försökte ju även försvaret att stoppa förundersökningen eftersom den pågick så pass länge innan det blev åtal. De väntade ju på att åtal skulle väckas ganska länge. Och även här så gick de ändå upp till HD och menade att det här var brott mot mänskliga rättigheter. Och på grund av den här långsamma handläggningen som var. Så det har varit en hel del beslut i domstolen. Och under tiden Alexander Schneider tog den här frågan upp till HD, då låg även målet vilande i domstolen. Så där har ju förhandlingarna flyttats fram på grund av det också.
Får jag fråga dig, Sara? Okej, vi vet att det är ett voluminöst, extremt stort material som ligger till grund för det här. Och för övrigt att det är en komplicerad fråga där man har bedrivit förundersökning på annan kontinent och så vidare. Men det är inte det första och enda fallet där man faktiskt utreder den här typen av brott utanför Sveriges gränser och även nere i länder som Sudan till exempel. Och som du själv var inne på här inledningsvis, att där du så föredömligt så att säga sammanfattade vad tvistefrågorna i det här handlade om, Vad är det som gör att just den här omfattningen har dykt upp i just det här fallet? Kan man säga någonting om det? Jag förstår att det är många förhör hållda, jag förstår att det tar tid, men 13 år under förundersökning och så mycket som är framlagt som processmaterial att det ska avhandlas på 2,5 år i en huvudförhandling. Vad är det som gör att det är så extremt svårt? Eller stort menar jag, förlåt mig.
Ja, oj. Dels så är det väl att det är väldigt många, det är väldigt många vittnen och väldigt många, många målsäganden som ska höras och har hörts redan. Det här har ju inte ens skett på engelska, utan det här är ju på nuer, vad jag har förstått. Och det här ska ju översättas och så vidare. Och det har inte varit lätt att få till de här mötena, vad jag förstått också. Det har ju varit under den här covid-perioden en del av förundersökningen också. Det är väl lite sådana saker som har spelat in, vad jag har förstått.
Ett tag var det ju mycket snack från åklagarhåll generellt om det här man brukar kalla för fokusförskjutning och så. Har det varit kritik från åklagarhåll riktat mot Schneiders och Lundins advokater, exempelvis det här då att han ville driva frågan till HD och fick målet vilande? Har det kommit någon sån kritik att ni försöker bara vinna tid eller ni försöker få det här avslutat eller något sånt? För preskriberat kommer det ju aldrig bli med tanke på att det är så grovt brott. Så att...
Wow. Ska jag försöka minnas det? Det kan jag faktiskt inte minnas. Du får gärna hjälpa mig ifall du minns att jag har skrivit om det.
Jag kan inte komma ihåg alla dina artiklar. Men nej. Jag bara tänker att det känns som en sån invändning. I alla fall i de fall där det ibland känns som att det är lite dålig stämning mellan försvar och åklagare så skickas ju ofta de här passningarna fram och tillbaka, tycker jag. Vad säger du, Stefan? Det här med liksom, åklagarna tycker du ska inte tillvara ta dina rättigheter, och försvaret tycker att åklagaren har alldeles för långsträckta rättigheter och sin sida och så vidare och så vidare. Det blir nog pingpong där.
Alltså rent generellt, utan att nämna just det här målet som exempel, för jag kan inte heller svara på frågan utifrån de kontakter jag har haft, så kan man ju säga att de senaste 10 åren ungefär så har det ju hänt någonting i relationen mellan åklagare och försvar i den här typen av större ärenden, där åklagarna i en betydligt större omfattning än tidigare framför då anklagelser om så kallad fokusförskjutning, det vill säga att försvaret åberopar sånt som inte har med själva sakfrågan eller kärnfrågan, ska vi säga, i målet att göra, och det har ibland bestått i sånt här som man inte har varit van vid tidigare, att försvaret har åberopat sån här konstiga saker som Europakonventionen och EU-rättsliga avgöranden från EU-domstolen och mänskliga rättigheter. Det har vi ju alla haft något problem med i Sverige tidigare, men de har tydligen dykt upp väldigt mycket och sådär, och därför har åklagaren inte haft en rutin på att hantera den typen av invändningar under processen och även redan under förundersökningen. Och det kan man nog säga har blivit en del i de större målen, att man öppet så att säga har närmast haft konflikter kring sådana frågor. Man tycker det här har inte med gärningsbeskrivningen att göra, nej, men det har med min klients mänskliga rättigheter att göra. I det här målet, om vi nu ska prata Lundin-målet igen, så kan man ju säga oavsett utgången av målet, oavsett vad som har hänt och det förskräckliga som, får man väl säga, bevisligen har inträffat, men hur kopplingar och kausalitetssamband och sådär ser ut, så kan man ju säga att är det rimligt att en förundersökning får ta 13 år? Är det rimligt att en huvudförhandling får ta 2,5 år? Det var ju som någon advokat av advokaterna, jag tror det var Per E. Samuelsson, som kallade det för ett tingsrättsfängelse, det vill säga de här människorna ska sitta i 2,5 år och processa en anklagelse som de har fått emot sig tidigast då för 13 år sedan, och kanske då efter överklagande, oavsett utgången av den här tingsrättsförhandlingen, så blir det säkert överklagande som kan pågå ytterligare några år, och till slut har de kanske under ett kvarts sekel varit anklagade för ett av världens allvarligaste brott, oavsett om de är skyldiga eller oskyldiga.
Ja, vi har två helt liksom nya begrepp här från Per Samuelsson, bara en kvart, ett förundersökningsfängelse och ett tingsrättsfängelse. Får vi se om det blir fängelse sen. Du, när vi ändå är inne på försvarare och sådär, Sara, det är ju ett rejält liksom advokatuppbåd kring det här. Ian Lundin, Alex Schneider har advokater till sin hjälp. Målsägande biträderna var, som du sa, inte så många, men de är trots allt två. Det är
de har fått 2 stycken till nu.
Ja, okej, så de är 4 nu.
Nu är de 4 stycken.
Härligt, så då är det ganska många liksom aktörer här. Du har tidigare skrivit om vad delar av det här försvaret och målsägande biträdena har liksom kostat. Kan du säga någonting om vilka summor vi talar om här när det gäller försvaret då, till att börja med?
Ja, alltså någon total summa har vi ju inte fått ännu, men man kan ju bara kolla på vad Alexander Schneider skickade in för ett år sedan i samband med att han ville få det här
återtalet avvisat.
Ja, precis, precis. Och då ville han lämna in en kostnadsräkning på 94 miljoner kronor. Och då är det ju bara hans försvarare. Och sen så var det någon expert kommentar också där. Men då kan man ju plussa på säkert lika mycket till för Ians och även målsägande biträdena. Så. Mm.
Men det här är, som jag har förstått, det privata försvarare som de har anlitat, eller är det offentliga försvarare?
Det är privata.
Det är privata, och då blir det så att de i slutändan av den här rättsprocessen kommer att äska ersättning för det här i det fall de skulle vinna målet, så att säga, eller?
Mm. Exakt.
Ja. En annan fråga som har dykt upp under åren här, jag vet inte om du nämnde den lite kort där kanske, men visst var det prat om ett tag att den här rättegången eventuellt skulle genomföras på engelska?
Ja, de ville ju få, det har varit lite prat om att få handlingar översatta på engelska och så. Jag tror inte att förhandlingen skulle vara på engelska, men att få handlingar översatta har också varit någonting som har varit upp till domstolen.
Men just nu så är det liksom, det är svensk rakt igenom och det simultant tolkas hela tiden.
Absolut. När jag var där så var det var tre stycken tolkar som byttes av.
Om inte jag minns fel så finns det till och med en bestämmelse i rättegångsbalken som pratar om att handlingar som åberopas i domstol ska vara översatta till svenska om domstolen begär det i vart fall. Domstolen har ingen egen, så att säga, skyldighet att översätta från språk till svenska, utan jag för mig att det är så, va? Och däremot vad som sker under förundersökningen, och det är klart att folk som är part i målet har rätt att få på ett för dem begripligt språk redogjort för vad det här handlar om egentligen. Så är det ju, inte minst de tilltalade, och Alexander Schneider pratar väl inte svenska så vitt jag känner till.
Nej, precis. Nej.
Hur stor apparat är det här för Stockholms tingsrätt då, tror du, Sara, som du som ändå har varit där? Det kändes ju som att det var ett rätt kraftigt journalistuppbåd, åtminstone första dagen. Jag såg ju dina bilder och andra bilder från liksom utanför salen där och så. Jag kan tänka mig att det var lite säkerhetspådrag och kanske någon som demonstrerade utanför, som du kan vara ibland i sådana här rättegångar. Hur stor apparat tror du här är för domstolen?
Ja, absolut. Det var fullt pådrag. När jag kom dit så var det ju jättemycket folk som stod utanför domstolen, och även utanför rättssalen var det ju jättemycket journalister och andra åhörare. Men för tingsrätten, där har vi ju två stycken rådmän och sen fyra nämndemän som ska döma det här målet. Utöver det så vet jag inte om det är större än något annat mål, men det är ju likadant där, att det gäller ju att de här sex personerna håller sig friska 3 dagar i veckan i 2,5 år.
Hur mycket tror du själv exempelvis att du har belastat Stockholms tingsrätt de senaste 10 åren med begäran om allmänna handlingar och annat? Det är ändå 80 000 sidor och du har läst rätt många.
Ja, där har du en poäng. Ja, det är ju som sagt ungefär 1500 aktbilagor i den här drygt i det här målet. Så att, ja, jag har begärt hem en hel del.
Och kan du berätta någonting om hur det är och liksom bevaka ett mål så här länge? Är det så att man får någon form av relation till försvararna och målsägande biträdena? Jag menar, du har varit i kontakt med dem otaliga gånger långt innan det här, det blir något åtal, och långt innan ni så att säga står öga mot öga och väntar på att få gå in i liksom sal 34 på Stockholms tingsrätt. Har du någon relation med dem?
Det beror ju på hur man menar, men jag försöker ju alltid att vara så himla objektiv som möjligt, och jag utgår ju ganska mycket ifrån handlingarna från tingsrätten och försöker spegla båda sidor hela tiden.
För jag upplever ändå att du har haft liksom kontakt med båda sidor under den här processens gång, och jag är övertygad om att många av de som arbetar med det här målet har följt din rapportering. Liksom, kan man bygga trovärdighet på det sättet, tror du? Att man inte bara kommer dit första rättegångsdagen och gör ett 30 sekunders inslag för tv och sen kommer man aldrig tillbaka förrän det är dags för plädering och avkunnande av dom. Tror du att man kan liksom bygga upp någon form av seriositet genom att ha varit med hela vägen?
Ja, men det tror jag definitivt att man kan. Och det är ju väldigt många under de här åren så har jag ju fått en hel del mejl, inte bara från parter i det här målet utan även utanför som är väldigt intresserade och engagerade i det här målet. Som upplever att det är väldigt viktigt att följa det.
Om man ska avkräva det någon form av profetia då, vi är ganska tidigt in, det är väl när vi spelar in det här som kommer att publiceras om någon vecka så tror jag att vi skriver dag 5 i den här rättsprocessen av typ 200. Vad tror du?
Oj, William, jag tycker inte om att svara på de här frågorna.
Nej, men nu måste du.
Måste jag verkligen?
Ja, annars kommer jag aldrig gå ut härifrån. Jag har 15 minuters inspelningstid eller 15 timmar kvar på minneskortet så jag kan sitta länge.
Så säg 50-50.
Precis.
Har försvaret några invändningar? Har de liksom, känns det som att de har en plan för hur de ska lägga upp sitt försvar eller är det bara bråka som gäller? Liksom?
Nej, men jag tycker ju att både försvaret och åklagarna har ju de har ju bra poänger. Men jag tror ju så här att det här kommer ju inte stanna i tingsrätten. Det här kommer ju gå upp i högre instanser.
Härligt. En gissning som den gav inte ens pengarna tillbaka, sa jag.
Alltså det är normalt är det oerhört vanskligt att försöka säga om utgången i mål. Det vet vi alla som har suttit med det här och vi ibland har haft uppfattningar internt på redaktionen som inte alls har blivit si eller så. Och sen kanske det har uppfyllts i en högre instans. Så har det skett många gånger. Att tingsrätten dömer på ett sätt och sen kommer hovrätten till något annat slut och sådär. Men i det här fallet, jag tror att man utan att förivra sig eller överdriva kan säga att rent objektivt så är sannolikheten för att åklagaren ska lyckas inte lika hög som det genomsnitt som svenska åklagare normalt har, nämligen ungefär 90%. Så kan man nog säga utan att förivra sig.
Och då gissar jag att du tänker på här att det kommer vara svårt att bevisa alltså själva folkmordet som sådant och deras inblandning. Alltså, eller vad är det du tänker på?
Ja, folkrättsbrott är det ju inte, ja. Folkmord, om man nu ska vara krass. Ja. Men jag tror att det är både rätts- och bevisfrågor. Alltså det diskuteras ju sånt här som att man i till exempel vid ICC, alltså internationella brottsmålsdomstolen, inte i den här typen av brott använder sig av den uppsåtsskala som svenska rättssystemet innehåller. Det vill säga, det finns inget normalt likgiltighetsuppsåt. Det som på min tid heter eventuellt uppsåt eller dolus eventualis, det har man inte vid prövning i internationella tribunaler kring de här brotten. Och då, så vet jag förstått, har det gjorts gällande. Och det är ju en jättenördig fråga, men den är ju helt avgörande. Det kan vara helt avgörande i ett sånt här mål. Kan man tillämpa då det svenska likgiltighetsuppsåtet i en rättegång som genomförs inom ramarna för i varje fall att Sverige har universell jurisdiktion, eller brottet har universell jurisdiktion och därför kan prövas i Sverige, när den universella jurisdiktionen i sig har bäring på bland annat den typen av internationella konventioner och bestämmelser som Sverige har ratificerat när det gäller då till exempel folkrättsbrott. Och det här är ju sig, liksom, det är för mycket såna här frågor som så att säga hänger i luften och inte får något svar. Och när det här sammantaget då ska bli en kedja där ingen länk är tillräckligt svag, då menar jag ju att man kan säga att sannolikheten för att det ska bli fällande dom är inte i vart fall 90%. Och då har jag nog som sagt inte tagit i allt för mycket.
Nu är det ju här välbeställda herrar, Sara, som sannolikt kanske har råd att lägga 100 miljoner på sitt privata försvar och så, men en sista fråga bara. Stridsviljan hos åklagare och försvar, Ian Lundin, Alexander Schneider. Om vi nu ska, de pratar om förundersökningsfängelse, tingsrättsfängelse. Kan man vara helt säker på att alla orkar gå igenom en sån här process även i hovrätten? Om det nu, låt säga att de skulle dömas och det skulle handla om en påföljd som man så att säga skulle kunna i deras situation klara av inom stora citationstecken. Tror du att de har stridsvilja nog att överklaga det då också?
Absolut, det tror jag. Jag tror att det här handlar egentligen inte bara om Lundin alltså Lundinbolaget och deras företrädare, utan det här är ju ett mycket större mål i sig. Det här handlar ju om internationella svenska företag i utlandet också, hur de ska kunna bedriva sina verksamheter.
Och målsäganden sannolikt som kanske inte är särskilt nöjda om det inte går deras väg så att säga.
Ja, precis.
Okej, då tror jag att den som har lyssnat på det här avsnittet med eminenta Sara Johansson har fått en bra grund att stå på när man nu tar del av din resterande rapportering från den här extremt omfattande rättsprocessen. Var läser man dina grejer någonstans?
Dagens Juridik.
Ja, såklart. Öppet mål.
Oj, 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 oj.
Hörrni, stort tack för att ni har lyssnat. Stort tack Sara för att du tog dig tid att komma hit och fortsätt rapportera så som du gör, för vi gillar att läsa det. Alla ni som lyssnar, vi är tillbaka med ett vanligt avsnitt av Dagens Juridikpodden på fredag nästa vecka. Tack, hej!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.